Hörni, välkomna tillbaka till Kompilator. Jag heter Bartek och idag har jag med mig en speciell gäst. För när jag startade Kompilator för sex år sedan, tiden går fort, så tänkte jag, jag startar en podcast, jag kanske kan få med någon utvecklarkändis som typ Scott Henselman eller Daniel Stenberg. Och så gäst nummer tre, pang, Daniel Stenberg. Och nu är du tillbaka. Välkommen.
Yes, tack. Hej.
det var faktiskt ganska festligt när jag mejlade dig på chans. Och frågade om du ville vara med. Jajamän. Och så blev jag hembjuden till dig. Det var innan jag hade börjat spela in helt remote.
Så det... Precis, vi satt ju vid mitt vardagsrumsbord och spelade in.
Ja, och det blev avsnitt typ 3 och 5 tror jag, eller 5 och 8 eller något sånt. Ett väldigt tidigt avsnitt. Och det har hänt en hel del sen dess. Jag vill minnas att det vi pratade om då var att du var portad från USA, typ HTTP3 som precis hade kommit ut.
Precis, det var det.
Och du hade precis börjat att jobba på heltid med curl.
Just så. Jag började då precis den 2019, på den våren började jag heltid.
Just det, precis. Vi har faktiskt lyssnarfrågor, ovanligt nog, i den här podcasten. Som tangerar på det ämnet. Men innan vi hoppar till det så vill jag bara nämna en grej. Och jag såg på Mastodon idag att du skrev... It is 4 years since curl.se became the home of curl.
Yes, jag tror det var faktiskt exakt igår, alltså den 4 november 2020, precis, ja. Som jag togglade den sista biten i DNSen för att den skulle byta.
Just det, och innan dess så var det visst både curl på curl.hacks.se.
Yes.
Precis. Och jag har faktiskt haft ett litet finger med i spelet.
Exakt. Du har dina fingrar med i den där historien.
Ja, och jag är faktiskt ganska stolt över det. Men jag har varit jantedålig på att berätta om det. Så jag tänkte, nu gör jag det en gång för alla så är det utagerat. Men om vi spolar tillbaka till 4 år sedan så... hade jag ett graft...
Jag tycker vi kan spola tillbaka några år till egentligen.
Ja, men jättegärna.
För
absolut.
Så här är det ju liksom att när jag startade curl en gång för superlänge sedan, det gick längre tillbaka än kyrkböckerna räcker till, va? Så man vet inte längre när det var. Och då hade jag ingen tanke på att det skulle vara någon domän eller någonting. Då skulle jag ju bara ha en webbsida någonstans. Men efter några år sedan när jag väl hade... Liksom, jag hade väl tagit lite fart och blivit någonting, och när jag kom på att det skulle vara kul att registrera en curl-domän, för då var det ju liksom, då var det ju too late, då bara glöm det. Alla curl.någonting var, som jag övervägde då, var ju upptagna. Curl.se var upptaget, com, org.net, sådär. Okej, jag letade inte alla domäner, men det var typ de jag övervägde. Och så det bara, okej, vad är jobbigt, och då, sen har jag bevakat dem över åren, och sen curl.se, det började ju då som en curling-site på någon gång i början på 2000-talet. Det var ju Svenska curlingförbundet. Sen blev det några andra curlingklubbar och grejer. Det bytte till och med curlingklubbar under några år. Och då tänkte man, ja, men det är ju relevant för curl. Liksom. Så det kan jag ju förstå att jag tävlar med någon curlingklubb. Liksom. Så jag egentligen bara typ gått till dem med några års mellanrum. Kolla vad händer med curl.se nu. Och sen efter något decennium eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt när. Men som, då... blev det helt plötsligt någon slags märklig... Jag antar att de där curlingklubbarna gav upp domänen och någon annan snappade åt sig dem vid något tillfälle. Och det var ju typ bara annonser för olika kasinon. Det var typ som någon hade köpt domänen, bara okej, de ville få lite hits. Och det var typ bara annonser och länkar. Ingen egen content överhuvudtaget. Såg jättetråkigt ut. Och det pågick så under flera år. Tills något år... innan det här, innan 2020, 2018 och sånt där, när då förnyade personen inte domänen längre. Och då sa jag, okej, han kanske inte är intresserad, så jag kontaktade personen via någon sån här domän, Chufres, och erbjöd mig att köpa den. av hen. Och jag kommer inte ens ihåg vad jag erbjöd, för jag erbjöd inte så mycket pengar, för jag har inte så mycket pengar i det här. Jag tänkte att det var bara en kul grej. Mm. Personen verkade ju inte vilja förlänga, då tänkte jag, jag kan ju bara köpa den av personen. Och då återkom han och sa att han, jag säger han, för jag vet inte vad det är. Men och då sa han, nej, det är alldeles för lite pengar. Okej, okay, och ville liksom inte ens ha någon typ av konversation om vad, hur mycket pengar är rimligt då. Mm. Utan då förnyar den domänen ett år till. Så då, okej, okay, det blev inget den här gången. Och sen året efter då, då hände ju samma sak igen, att han inte förnyade den.
Mm.
Och då försökte jag igen kontakta personen, men det fick ingen kontakt, inget svar. Och det var då den här historien, och då rann den ut hela vägen, och det var då storyn liksom, när du kom in i hela, eller för då såg jag ju att den höll på att rinna ut, den här domänen. Wow, nu har jag ju ett möjlighet att köpa domänen, för den kommer ju faktiskt att komma ut till möjlighet att köpa den. Mm. Och då är det ju det racet då, att hur köper man en domän som kommer loss.
Ja, precis. Jag har varit djupt insyltad av det, för jag hade ett svårt domänköparberoende som jag har tagit mig ur sedan dess. Men ett tag så... det är fruktansvärt roligt att köpa domäner. Det är så mycket potential i varje nytt domän.
Sant, det är så är det.
Kan bara säga ett ord om de här kasinolänkarna som dök upp på curl.se ett tag. Och anledningen till det är att Google bygger på backlinks, det vill säga länkar från domäner till din domän. Ju fler domäner som länkar till din domän, desto mer värdefull är din och högre upp i sökresultaten kommer den. Och det är det alla sådana här kasinolänkar vill göra. De vill hamna på domäner med hög ranking för att liksom få tillbaka lite av den Google-josen.
Plus att jag tror att det fanns säkert en del alltså allmänna länkar som länkade till den där sajten.
Ja,
precis. Så att det fanns också lite ute redan länkat dit, så man kunde hamna där lite av misstag.
Och det betyder att det finns ett ganska stort sug efter gamla domäner som har liksom latenta länkar. Det kan vara, som du säger, att det är massa liksom legitima curling-länkar till curl.se. Som ligger kvar sedan tidigare. Google har gjort ändå ganska mycket i sin algoritm senaste året för att komma åt just det här beteendet. Men det är fortfarande ganska lukrativt med gamla domäner med mycket länkar till sig. Och därför har det dykt upp tjänster. För så här funkar det med domäner också. Att man registrerar en domän och så har man den i ett år. Efter det så hamnar den i karantän i 30 dagar. Jag har inte exakt i huvudet hur det ser ut, men typ karantän i 30 dagar där du fortfarande kan få tillbaka den om du hade glömt att registrera den. Sen hamnar den i dubbelkarantän, då kan ingen registrera den i 7 dagar och sen så släpps den till allmänheten. Och det finns ju lister på vilka domäner som har gått in i den här dubbla karantänen och kommer släppas vilket datum. Och då finns det tjänster som kallas för snapback-tjänster eller dropcatching. Som egentligen är en robot som försöker registrera. För de här domänerna, de släpps på ett visst datum men under ett slumpmässigt klockslag. Så du har robotar som liksom försöker registrera dem var 50 minut. Och det är en hel konst det där, för de rate limitas till höger och vänster och så vidare.
Plus att då självklart att populära domäner så är det många som använder dem där. Så det är precis verkligen ett race på vem som ska snappa åt sig den.
Precis. Och det där jag kommer in i bilden. Jag hade sett att du hade skrivit om curl.se-domänen och jag tänkte jag säger ingenting. Men jag kan använda mina tricks och se om jag kanske lyckas få den här domänen. Så kan jag säga någonting om jag får den. Så jag la upp mig på 5 olika sådana här dropcatching-sajter. Och en av dem plingade till att jag hade vunnit curl.se. Ja, då kontaktade jag dig och sa att jag väldigt gärna vill donera den till curl-projektet. Och på den vägen var det för 4 år sedan.
Ja.
Så det var roligt att kunna få bidra till curl-projektet på ett litet sätt.
Yes, och då hann ju jag, för jag hade ju också en sån som jag då förlorade. Så, men det var jättekul, verkligen.
Har du märkt av någonting när du liksom, för det är en hel konst för sig att liksom byta domän på en sajt och behålla all den här SEO-Google-josen. Nu kanske inte, Curly är så pass stort så att ni kanske inte, ni du, inte behöver bry er så mycket om det.
Dels det, och dels har jag ju kvar alltså att allt det gamla redirektar ju till det nya.
Mm.
På ett rätt snyggt sätt. Så jag skulle tro att Google själva, eller om sökmotorerna själva faktiskt ser att det är samma. Så jag har inte märkt något problem med det. Jag tycker transitionen har varit väldigt bra.
Mm.
Sen har jag ju försökt jaga och reda på överallt och se till att allting då länkar till det nya och inte fortsätter länka till den gamla, så att det ska bli, så att det också ska hjälpa till, så att det inte ska vara något tvivel om vilken som är den riktiga sajten och sådär. Mm. Så det har funkat jättebra.
Jag har mina SEO-verktyg som spårar sådana saker. Och jag fick ju en backlink från din blogg där du beskriver det här. Och den boostade min domän ganska bra. Så...
ja, det är bra.
Ja, så det verkar som att curl.se har återfått sin Google-juice. Sist jag kollade så låg den på 90-någonting och Google är 99, Google.com är 99.
Ja, men jag har aldrig, precis, för jag har, den ligger faktiskt rätt bra till. Så det mesta man googlar på som handlar om curl, då är det ju, curl-sidorna kommer ju lätt fram. Så att det funkar rätt bra faktiskt. Jag är väldigt nöjd med hur man hittar saker på curl-sajten.
Mm. Jag är nyfiken på hur det där kommer förändras när man börjar söka med ChatGPT istället för Google. För det, jag får intryck att det är fler och fler som först går till ChatGPT och sen i andra hand.
Definitivt, ja.
Hela liksom den här SEO-pyramid-spelet kommer ju ramla isär.
Det kommer det göra. Eller det kommer definitivt att rubbas en massa.
Mm.
För min del så är det på något vis inte så farligt eftersom jag inte egentligen har en business-idé. Så för mig gör det ingenting om folk letar fram infon på ChatGPT istället för att läsa den på min sajt.
Mm.
Så, för att det är inte det som driver min business. Så länge de får rätt info.
Mm.
Eller egentligen, ja, jo, kanske till och med att det är bra om de får fel info, för det driver också användare. Jag vet inte. Men du vet, jag har ju generellt ett så här märkligt incitament när det gäller business, att jag behöver ju gärna att mina kunder har lite friktion i maskineriet, för det är det som jag har en affär på. Så när allting fungerar jättebra, då tjänar jag mindre pengar. Lite paradoxalt, fast det är inte riktigt sant heller, för det måste ju fungera bra också, så det är liksom lite upp och ner. Men jag behöver lite käpparhjul och lite med sand i maskineriet ibland för att folk ska var motiverade att betala mig för att få support.
Mm. Det är den här klassiska konsultdilemmat. Om man är för bra så går det snabbt att lösa problemet och då tjänar man inga pengar.
Ja, det är precis motsvarande. För att i mitt fall är att jag ger bort allt gratis, så varför ska man betala om allting funkar?
Precis. Men vi kan väl prata lite om det. För sist du var med för 5 år sedan så hade du precis slutat på Mozilla och börjat med curl på heltid, sälja curl support.
Yes.
Och då var det i samarbete med ett företag som heter Wolf SSL. Är det fortfarande det upplägget?
Det är fortfarande så. Så att ja, och det jag brukar säga att jag jobbar för dem eller med dem, lite olika beroende på hur vi pratar. Men för att det är liksom mer som ett samarbete än att jag jobbar för dem egentligen. Mm. Men de är en amerikansk bolag, de har andra open source bibliotek och produkter som de också säljer support på. Så att curl blir då bara en i ett bibliotek av olika produkter som de kan sälja. Och det är ju så att alla mina stora kunder är amerikanska bolag, så det är ganska trevligt att ha amerikanska säljare och amerikanska kontaktpunkter. Liksom, du vet, jag kan bussa ihop amerikanska kunder och amerikanska säljare, de kan ha sina snack själva. Mm. Och sen så är det jag som tar hand om supporten, så jag levererar det egentligen som vi supporter.
Just det.
Så att, det fungerar riktigt bra faktiskt. Eller man kan säga utmaningen är ju fortfarande för mig att hitta någon som vill köpa. För att det, som sagt, när man ger bort allting gratis och det fungerar bra, det har fungerat bra länge, då är det inte alltid en lätt diskussion att säga att men, ni borde betala. Då säger man, vi har använt det här i så här många år, vi har aldrig betalat, vi har aldrig haft några problem, varför ska vi betala nu?
Mm.
Så att det är lite så. Men förutom det så fungerar det bra, så att jag är väldigt nöjd.
Mm. Vilka är den typiska supportkunden? Jag inbillar mig att det är stora företag med ett väldigt märkligt och väldigt dyrt edge condition.
Ja, det är väl stora företag vars curl-användande är kritiskt för deras verksamhet lite grann. Så där. Så att,
just det.
Om de får curl-problem så blir det dyrt för dem och kanske att de vill lösa det fort.
Mm.
Och det är ju typiskt stort att jag kanske inte ska nämna några namn för jag vet inte om jag ska göra det. Men det är ju stora amerikanska bolag i den jättestora storleken som gärna säljer produkter i jättemånga volymer.
Stora jag gissar volymer. Att man kan gissa sig till ganska lätt i huvudet utan att uttryckligen säga
det kan man. Så då för min del blir det lite grann som en slags försäkringsverksamhet då. Så de flesta köper ju support ifall de får problem. Eller för det tillfället de får problem. Men det kanske aldrig blir ett tillfälle som de får problem. Så att, och det är lite grann förhoppningsvis för mig förstås. För då kan jag supporta många bolag, men de får ju väldigt sällan problem. Så det är inte, jag behöver oftast inte göra någonting för att ta hand om dem, utan de tuffar på. De flesta vill ju egentligen bara sitta still i båten. Det ska ju bara fungera precis som det gjorde igår och i förra året och förra året. Man vill ju fixa säkerhetsproblem och man vill att allting bara... Ibland vill man uppgradera till en ny version av protokoll och sådär, men annars vill man ju att allting bara ska fungera precis som det alltid har gjort.
Mm.
Så det är det som är
jättemycket. Så det är liksom jobb. Supportkontrakt egentligen?
Ja.
Mm.
Så är det.
Just det. Det där är en... Det är ett jättespännande ämne, för jag upplever det som att det är många open source-projekt som har efter lågränteperioden som vi har haft hela 2010-talet har upptäckt eller fått ett otrevligt uppvaknande att det är väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop med open source.
Det är jättesvårt. Verkligen.
Inte minst, visst var det Redis som typ blev forkat av Amazon senare.
Ja.
Jag är inte säker om det
är Amazon. Ja, men det är ju det är en inbyggd utmaning när man ger bort saker till ett lågt pris eller inget pris alls. Om man har, det open source går ut på att alla kan använda det utan egentligen några krav på att de ska göra någonting. Och då förutsätter ju det någonstans att någon ändå vill betala för att om man vill få tillbaka pengar på det. Men det är ju inte säkert att, jag menar, det är en marknadsekonomi. Varför, i det här fallet som du nämner, Amazon, varför ska de betala när de bara kan ta den och köra? Tjäna lite mer pengar. De har redan ingenjörer som jobbar med det, så då kan de väl lika gärna börja låta sina egna ingenjörer jobba med det istället för att köpa någon annans tid. Så att, ja, det är så det funkar. Och det är precis, och det är det jag jobbar med också, för att mina kunder då som de som inte vill köpa support, de säger så här, men vi har ju redan en utvecklingsavdelning med så här många hundra ingenjörer, varför ska vi betala extra? Och du vet, då tänker alla så här, men all vår tid som vi redan lägger ner, den är ju gratis, så att det gör ju ingenting om våra ingenjörer får jobba med 20 timmar med ditt problem. För att det är ju våra ingenjörer, de betalar vi ju ändå redan. Din tid blir bara extra pengar. De här är ju, jag brukar ju då liksom alltid resonera att jo, men de kunde ju göra det de är bra på, jag kan göra det jag är bra på, så skulle vi kunna vinna på det. Men det är ett svårt argument. Och för tid tenderar till att bli gratis där man redan har anställda. Och då blir det alla annat. Och så har man en gratis open source som är gratis åtminstone att tanka ner och använda. Så det är klart det är en utmaning av hur man ska göra det. Eller hur man ska få mat på bordet samtidigt som man vill jobba med open source.
Mm. Är det några företag som skickar in pull requests?
Det är jättemycket företag som skickar in pull requests. Så jag har en riktigt hög volym av folk som bidrar. Det är ibland svårt att se exakt vilka bolag det är som gör det. För att folk tenderar till att mörka det lite grann, eller både med flit och inte med flit, men det är definitivt så att det används ju på så extremt mycket saker och på många olika områden, så att det finns ett stort intresse på många håll att få det att funka för alla möjliga konstiga use case som inte andra i projektet alltid tänker på.
Jag har fått lyssna frågor. Jag har förberett det. Jag tänkte att vi kan hoppa in i den första, för den bygger på det som vi har pratat om här. Och Anders Arpi, känd till poddens lyssnare, frågar: hur kan du fortfarande tycka det är engagerande slash kul slash intressant med curl? Ärlig fråga. Tycker det är fascinerande med någon som gör något så länge?
Faktum är, just den där frågan, det är nästan en av mina vanligaste frågor. Hur kan man tycka att det är kul fortfarande? Nu på måndag, det är så svårt att veta när man lyssnar på det här, men på måndag är det alltså den 11 november. Och den 11 november 1996, då releasades produkten som heter HTTP Get i den första versionen. Det var den jag hittade några veckor efteråt och började jobba med. Så att, och det är 28 år sedan då, nu på måndag. Så hur kan man tycka det är kul? Jag har lite svårt så här och förklara vad det är som gör att jag tycker det är kul och intressant. Lite grann sådär som om man tycker någonting är kul, du vet. Man tycker det är kul att spela fotboll eller kolla på eller hålla på med sin frimärkssamling. Jag tycker att det är kul och tillfredsställande att utveckla. Det har jag alltid gjort, ända sedan jag hittade datorer på 80-talet. Och så att utveckling är roligt i sig, men sen så tycker jag också att det ger ju väldigt mycket form av man får mycket tillbaka när man har ett stort community. Man känner att man bidrar med någonting. Det är mängder. Liksom, det är ju verkligen otaliga ställen där min kod används. Så det jag gör får en sån extrem utväxling. Så jag tycker det är jättekul. Och så tycker jag om så här. Jag tycker om mycket om utmaningarna i det hela. Jag tycker om bara också området, det vill säga nätverksprogrammering och grejer, data mellan enheter och sådana saker. Jag tycker allting är kul. Så jag har lite svårt att så här förklara då liksom, varför tycker jag det fortfarande, varför har jag inte tröttnat? Men jag vet inte. Det är bara kul. Plus att i motsats till vad folk får för sig så händer det ju faktiskt väldigt mycket. Jag får jättemånga frågor liksom för folk då som tycker att ja, men de har kört curl-kommandoraden, de gjorde det för 15 år sedan och så gör man det nu, den ser ju ungefär likadan ut. Det är liksom man skriver curl och sen URL och liksom det gjorde man för 15 år sedan också. Så vad har hänt egentligen? Det är ungefär samma sak. Men det är ju i själva verket så händer det ju saker hela tiden, så det är ju väldigt mycket av utveckling, förändring, refaktorering, liksom pussla om saker för att det kommer nya protokoll, nya saker, nya utmaningar, samtidigt som man vill behålla hög prestanda och se till att supporta alla use case som alla moderna användare vill använda. Så att sättet vi gjorde saker på över internet för 10 år sedan, det är inte samma sätt som vi gör saker på idag längre. Så nu har vi hittat på en massa andra tweaks och pusselbitar och protokoll hej och hå för att som vi gör idag, så allting måste utvecklas, putsas och förändras så att det fortfarande är attraktivt och kul och bra att använda idag. Skulle jag sluta göra det, då skulle någon annan ta över istället. Så det är massa saker som händer hela tiden, och det är det som är roligt då. Inte bara liksom finputsa på den som vi redan gjorde för 10 år sedan, utan det är hela tiden nytt.
Ja, precis. Det är inte som, jag vet att Knut byggde ju Latesh och han assignade pi, kommande decimaler av pi, för att liksom den närmas som versionsnummer, för att den liksom närmar sig att vara helt klar. Den skulle aldrig bli helt klar, men till slut så var den liksom klar nog. Det fanns inte så mycket mer man kunde göra. Men
precis.
Curl är ett lager ovanpå nätverkskombination i stort. Och där händer det jättemycket hela tiden.
Så mycket hela tiden. Så att det rör sig så väldigt mycket. Och det är ju bara att titta på webbläsare som har nya releaser var sjätte vecka, var fjärde vecka.
Mm.
Och de ändrar saker hela tiden. Och nu påstår jag inte att vi är i närheten av en webbläsare, men vi gör en liten, liten del av motsvarande arbete. Mm. Så allting som händer, det liksom, ja, för att ingenting stannar på internet, inte hur vi gör saker, man måste inte, men man vill följa med, jag vill följa med, jag tycker det är en av grejerna som gör det roligt.
Mm. Implementerar ni alla protokollen från scratch?
Nej, det gör vi inte. Utan så här, när man ska implementera ett protokoll, då beror det på vad det finns för annat i världen. Jag är pragmatisk. Jag använder beståndsdelar och pusselbitar som någon annan har gjort. Ifall det finns bra pusselbitar någon annan har gjort, då gör jag så. Mm. Finns det inte det, då är jag med och ser till att det blir pusselbitar som vi kan använda och göra protokoll. Så att det är också lite därför jag deltar och maintainar lite andra nätverksprojekt av samma skäl, för att de kan vara med som beståndsdelar i Curl. Men så det gäller till exempel de modernare HTTP-protokollen, till exempel HTTP2 och HTTP3.
Mm.
De är faktiskt, att säga att de är rätt komplicerade är antagligen en underdrift. De är rejält komplicerade i själva hur man skickar det binära gojset över tråden. Liksom.
Mm.
Och så där har det ju skrivits separata bibliotek bara för att göra själva HTTP till binär konverteringen, eller liksom hur man skickar allting över tråden. Så för både HTTP2 och HTTP3 så använder vi ganska mycket externa bibliotek för att knöla till det själva, den moderna delen. Så att Curl blir då som en slags motor för generiskt nätverk, men man kopplar in massa med externa bibliotek för att se till att finliret blir rätt. Mm. Det gäller ju även för saker som så här komprimering över protokoll och grejer, för att komprimering implementerar vi inte heller själva, för det finns bra tredjepartsbibliotek som gör det. Då använder vi dem för det.
Mm.
Så då Curl är egentligen en hel liksom uppsjö av olika tredjepartsbibliotek då som jobbar tillsammans med Curl för att utföra nätverksöverföringar.
Inbilla mig att det finns en viss typ av utvecklare som säger, ja men vadå, ni kopplar bara ihop färdiga grejer. Men det är inte lätt att koppla ihop färdiga grejer heller.
Så kan man ju säga. Ja, men å andra sidan, liksom, vem kopplar inte ihop färdiga grejer?
Ja,
hela liksom, mjukvara är väl bara ett korthus av färdiga saker. Eller så här, x antal färdiga grejer i egen kod. Och sen så måste man bara se till att det fungerar.
Mm.
Och en av våra stora grejer i Curl är ju... Curl som ett kommandoradsverktyg är en sak, men den stora produkten egentligen i Curl-projektet är ju libcurl-biblioteket som används överallt. Och för oss är det ju den stora, se till att vi har ett API som är stabilt och ett ABI som vi aldrig bryter. Så att det är ju egentligen är ju det som är våran edge här. Vi tillhandahåller det här API till applikationer på alla plattformar, på alla CPUer, överallt. Över all tid också, liksom, så att vi ändrar inte eller pajar inte.
Mm.
Det är det som är styrkan här. Exakt sen vilka beståndsdelar som är med och se till att det här API fungerar, det är ju faktiskt inte så intressant för användarna i det här. Utan de vill ha sina internetöverföringar så snabbt som möjligt och se till att API fungerar. Gör det så har vi gjort vårt jobb.
Mm.
Och då ser vi till förstås att när vi bygger en programvara, är det klart att vi använder existerande bra andra open source-produkter ifall det finns någon. Varför ska vi uppfinna hjulet igen om någon annan har gjort ett bra hjul? Det är klart vi använder ett annat bra hjul. Vi skriver inte kod för att skriva kod, utan vi gör en produkt som ska vara liksom den bästa typen av produkt för just det här ändamålet.
Jag har sett på sociala medier att folk med jämna mellanrum skriver Curl skulle jag kunna sätta ihop på en helg, och jag tror inte att de har en susning om vad som ingår i en sån här produkt.
Jag tror att det är precis så. Plus att när folk tänker på Curl, först tänker folk alltid bara på HTTP. Mm. Medan Curl pratar 28 olika protokoll. Men okej, HTTP, det är enkelt. Det är så här text. Man kan läsa spel. Man kan se en så här HTTP 1.1 request och gör get, bla bla bla. Och så får en respons. Det är enkelt. Och, ja, så då, det är klart att alla kan göra en sån halvdan implementation på en helg, det är jag helt säker på. Som dessutom kanske fungerar för det mesta. Men så det gäller ju egentligen allting. Men det är klart man kan göra en halvdan implementation av någonting som funkar på mitt specifika use case mot min server i mitt nätverk över helgen. Det kan nog många göra.
Mm.
Men det är inte det. Jag tycker inte det. Det är som sagt... Och se till då att ha ett API också som inte ska ändras sen på 18 år. Det är inte så många som kan göra. Inte på en helg, inte på, liksom, på hur lång tid du ger dem som helst. Så jag tror att det är jättelätt att underskatta exakt vilken typ av insats som krävs för att göra det här.
Mm. Du har ju hållit på med det här i 28 år av en anledning. Det liksom har funnits saker att göra.
Ja, och så här också. Det finns en anledning till att det inte också det svärmar inte runt med jättemånga konkurrenter heller. Om alla nu kunde skriva en variant på en helg, varför har jag inte liksom 44 olika konkurrenter som också gör precis samma sak?
Mm.
Vilket ju vore rimligt att tro ifall alla kunde skriva en egen på en helg.
Den enda som jag känner till är typ WGET. Jag har aldrig riktigt förstått liksom hur den positionerar sig gentemot curl.
Den är ju primärt för att det är mycket mer ett nedladdningsverktyg.
Ja, okej.
Okay. Så den har ju vilket folk alltid slänger i ansiktet på mig. Det är ju lättare att ladda ner en URL med WGET än med curl, för att man inte behöver lägga till några flaggor uttaget. Du bara skriver WGET och en URL så laddar den ner den. Dessutom så har den liksom lite mer andra default flaggor som är lite mer så här lämpade för just ladda ner en URL till en fil. Curl var ju aldrig menat som en verktyg för att ladda ner en URL till en fil. Eller, jo, det också, men inte enbart. Så den har ju liksom på något vis är det mer som en fällkniv. Du måste fälla ut lite andra knivar för att få den att göra det. Men WGET var lite mer fokuserad på just det use caset. Mm. Och framförallt, WGET har som inte curl har alls, det är ju att den kan ladda ner rekursivt. Den kan ju parsa HTML, hitta nya länkar och ladda ner. Så ladda ner en webbsite lite så här rekursivt, det kan ju curl absolut inte.
Mm. Det visste jag inte ens att den kunde. Det var en märklig feature för en nedladdnings...
Ja, fast det är ju liksom när du vill ladda ner en webbsite.
Aha, okej.
Okay. Och då kan man ju säga att idag, numera så är det lättare sagt än gjort, för numera är det så mycket som inte går att ladda så i alla fall. Så att över tid har väl det blivit en mindre användbar funktion, för nu för tiden är det så mycket JavaScript eller cookies eller inloggningar och grejer som gör att försöker du göra det så blir det ändå elände av det mesta.
Mm. Jag tänkte att vi går vidare med, jag har en fråga till från Dr. Dash som frågar en fråga som jag har, jag kan läsa den först och så kan jag förklara varför jag har svårt att relatera till den. Så frågan lyder, med tanke på minnesbuggar som finns, vad har ni för praxis kring minnesallokering? Och använder ni arena-allokeringar? Och jag har inte allokerat minne på den här sidan av 2005. Så jag lämnar det som en öppen fråga.
Ja, och som en följdfråga brukar folk ta upp Rust. Då, så där. Nej, men så här. Då backar jag bandet lite igen. Curl är skrivet i C helt och hållet. Det är dessutom skrivet i gammaldags C89C. Som liksom är hur vi skrev C på 90-talet. Och en av anledningarna är dels att på 90-talet det fanns inte så jättemycket options om man vill göra ett lågnivå och liksom kommandoverktyg och ett bibliotek som ska kunna användas överallt. Och det är faktiskt knappt så att det idag finns egentligen så många alternativ att använda ifall man vill köra överallt. Libcurl har kört på, jag tror, 103 olika operativsystem på 28 olika CPU-arkitekturer. Det är svårt att nå det med något som helst annat språk. Dessutom behålla då ett API som ska funka likadant överallt.
Mm.
Men så att ja, vi använder allokeringar och vi gör det förstås, för det så måste man göra när man skriver i C. Man måste göra det själv, annars gör man det inte alls.
Mm.
Så att, ja, nej, vi så här, och då är C är minus och säkert språk. Det är lätt hänt att det blir fel. Blir det fel så kan det lätt bli säkerhetsproblem. Har man sin produkt installerat i 20 miljarder installationer så vill man inte ha säkerhetsproblem i folks produkter över hela världen så att världen ska brinna. Så att vi förstås jobbar jättemycket med att försöka inte ha det. Och man kan inte göra så mycket mer än försöka så gott man kan. Vi har ju förstås säkerhetsproblem då och då i alla fall. Mm. Vi har extremt sällan allvarliga sådana. Även om det också händer. Jag tror vi har haft två stycken vi har ratat severity level high de senaste 5 åren. Men okej, back till, så minnesallokeringar gör vi. Men så här då kan back. Vi har då över tid, eller jag jobbar jättemycket på det, så att när man får ett säkerhetsproblem, varför fick man problemet? Det är ett av det absolut svåraste när man får ett säkerhetsproblem. Eller du vet, egentligen är det gäller vilken bugg som helst, och det kan ju varje utvecklare som helst relatera till. Varför kom buggen in? Och vad är det jag ska göra för att se till att samma bugg inte kan hända igen i framtiden? För på något vis känns alla buggar som lite unika. Ja, men i det här fallet tänkte jag unikt dumt. Liksom. Det var ju bara dumt tänkt, jag rättade till det. Men är det så? Eller finns det ett mönster? Om man gör samma dumma bugg många gånger, då är det ju ett mönster här. Och vad är det vi kan göra för att se till att vi inte gör samma dumma bugg fler gånger? Det är ett jättesvårt sätt att tänka. Och dessutom är det jättesvårt att mäta. Om du ändrar någonting, hur vet du att det du ändrade egentligen får någon effekt? Och särskilt när det gäller säkerhetsproblem i curl, så genomsnittstiden som ett säkerhetsbugg har funnits i curl, när vi får den rapporterad, den ligger på närmare 3000 dagar. Mm. Det är ungefär 8 år. Va? Så att det betyder att buggen har funnits i curl i 8 år i genomsnitt när folk rapporterar den. Okej, det betyder att vad som än någon hittar idag införde vi 2016 snitt. Så att vad vi än har ändrat i koden, eller du vet så här, vi ändrar vår procedur, det har vi kanske gjort efter 2016. Så det är ju skitsvårt att säga, okej, nu hittar någon någonting. Och vi har ändrat, så vi ändrar saker över tid, men det tar så väldigt lång tid för oss att förstå, gissa, anta att vad vi har gjort egentligen har en förbättring, för att det tar så lång tid för folk att hitta buggarna. Men ja, så att över tid har vi sett till att vi minimerar, till exempel i CF försöker vi minimerar antalet ställen i koden som vi gör, använder riktiga malloc och vissa av de här, inom citationstecken, känsliga kopieringsfunktionerna som memcopy och strcpy och sådana som kopierar data över minnesblock. Vi försöker minimera ställena de finns på, så vi har liksom mera av interna funktioner för att hantera växande buffrar och grejer. Lite grann som man skulle gjort i andra språk, använder man förstås metoder för att göra det. Så vi försöker liksom implementera sådana metoder. Och då kan vi, genom att återanvända det på många ställen, så vet vi att de är säkra. Om vi bara använder det rätt så funkar. Mm. Det är ett sätt vi gör det på. Men det är svårt. Och samtidigt så rör sig, tillbaka igen, det rör på sig hela tiden. Det utvecklas väldigt mycket, så att det är svårt samtidigt också att inte ha de här sakerna. För skriver man saker i C, man måste göra allokeringar, man måste göra kopieringar ändå på vissa ställen, så de går inte att undvika helt och hållet. Men nej, vi gör egentligen inte vad de kallar för arena, liksom pool arena allokeringar i allmänhet. Vi jobbar ju också väldigt hårt med att se till att hålla ner storleken på alltihopa, för att vi vill också, en av mina vanligaste klagomål eller complaints eller folk som i allmänhet, det är att curl är för stort när man bygger det. Så att, för att jag har ganska många kunder, potentiella användare, som vill använda curl på pyttesmå produkter, IoT devices, som, och när de är enheter som då bara har ett par megabyte i RAM och flash. Och då vill man ha ett HTTP-bibliotek som inte tar någon plats alls helst. Den ska vara så lite som möjligt. Så då är det också viktigt för mig att se till att vi kan ha sådana konfigurationer där vi allokerar så absolut lite minne som möjligt. Alltså aldrig någon minne i onödan egentligen. Mm. Så att behöver man inte minnet, allokerar man inte minnet. Sådana saker finns också med här i bakgrunden, i bakhuvudet när vi designar de här grejerna. Så att vi kan erbjuda de här som bygger pyttesmå enheter också möjligheten att köra curl. Vilket jag har försökt i min säljpitch till dem. Jag säger att det är mycket bättre för dem att köra det lite större curl. För det är mer beprovat, testat, ha ett generellt API. Hellre än använda det hemmasnickrade HTTP-biblioteket som de laddade ner från tillverkaren som sålde labbkortet som de har byggt sin produkt på.
Hur upplever du tillgången, om man kan använda det ordet, på C-utvecklare som kan se? Det är ju... Det känns som att det har tillkommit jättemycket utvecklare de senaste 20 åren, men jag inbillar mig att de flesta siktar på språk som är liksom några abstraktionsnivåer högre upp.
Jajamän, det tror jag helt.
Så det kanske kommer in fler utvecklare, men det kanske blir det absoluta mängden C-kunniga utvecklare kanske är samma som 1996.
Lite så, ja. Egentligen tror jag det är inte samma absoluta mängd, det är kanske lite fler, men samtidigt så har också mängden projekt och kod exploderat. Jag tror att det är ett allmänt problem, tror jag, inte bara för serier. Jag tror att det är mera så här, tydligt för C-programmerare. Ja, för att den yngre generationen lär sig inte C på universitetet och så vidare. Så att kids som kommer ut i arbetslivet idag, de har inte programmerat C, de vill inte programmera C. Så att för C blir det så här, så att jag, det blir lite så här svårt med ny rekrytering och få in unga människor i ett projekt där man jobbar med C. Mm. Men sen tror jag det allmänt också, bara för att över tid så bara i vårt samhälle så har vi så otroligt mycket kod. Så det är klart att på något sätt känns det som att mängden kod per utvecklare ökar över tid rent allmänt. Så det är klart att det är en utmaning att få folk att hitta ens projekt, bidra i ens projekt och hjälpa till.
Mm. Samtidigt så 1996 så hade man typ Skansholm C från... Hette den C från början? Ja, precis. Och det var typ det som man hade att välja på som nyutvecklare om man ville lära sig C. Ja. Nu så finns det tusentals väldigt välproducerade videos på YouTube där man kan lära sig.
Absolut så.
Även om det kanske inte är lika många som väljer den vägen, så blir det liksom, det är sån mängd utvecklare som tillkommer, så att det är, inbillar mig att det en stadig.
Ja, och då tror jag ändå att jag är i en ganska så här lyxig situation, för att jag har en produkt som är installerad på så många ställen, så det är lite attraktivt för den sakens skull. Mm. Folk känner till det, vet vad det är, och det är lite attraktivt att vara med och bidra, för då är man, kan man också få sitt namn med, att jag har också min kod på 20 miljarder ställen och sådär. Mm. Så att, det är ändå så att jag känner inte så här att vi har en brist på folk som vill bidra. Vi har en extremt stort tillflöde av folk hela tiden som uppenbart är väldigt intelligenta och duktiga utvecklare. Även om jag förstår att över tid så måste det ju på något vis tunnas ut rent generellt. Vi har väl kanske också, det brukar man ju ta upp ibland också, om man bortser bara just från C-kompetensen, så kan man också prata om ålder i open source-projekt. Mm. Att för det har man ju diskuterat, att det är lite allmänt sådär, att särskilt i de här äldre C-projekten som jag då representerar, så är genomsnittsåldern på utvecklarna ökar ungefär med ett år varje år typ. Och det är svårt att få in kids. Och nästan alla andra core maintainers i mitt projekt, de är liksom kloner av mig. Det vill säga gamla vita gubbar från Västeuropa, typ så. Mm. Vilket ju kan vara ett annat problem åt samma håll.
Mm. Ja, det gäller att hela tiden få in nytt friskt blod för att ha någon att lämna över arvet till.
Ja, precis.
Ja, men det var jätteintressant att höra här. Jag tänkte höra lite vad som ligger i pipen för dig och för Curl i närmsta tiden. Jag vet att Fostem kommer snart. Är det något som du ska åka till?
Fostem åker jag alltid till. Så jag, Fostem ska jag åka till. Jag har föreslagit ett snack än så länge. Men en call for papers är fortfarande öppet. Så att, om jag kommer på något mer snack så kanske jag ska föreslå det. Det är alltid... Fostem är svårt att anmäla prat till, för det är så många olika, man måste hitta ett rum som man tycker att vad man hittar på vill prata ska passa för. Sådär.
Jag kan tipsa om kodsnack. Jag kommer leta upp avsnittsnumret där Daniel är med och pratar om hur det är att åka till Fostem. Jag tyckte jättemycket om det avsnittet. Det berättade på ett väldigt levande sätt. Jag fick en väldigt kul, bra bild av.
Ja, det är verkligen min mitt toppevent tror jag på året. Superstort open source event, så att om man är into open source så finns allt där och lite mer. Mm. Men så det ska, men så andra saker, vi fortsätter utveckla lite olika grejer. Jag har lite den här veckan så lanserar jag en ny long term support version av Curl som jag kallar för Rock Solid Curl.
Mm.
Vilket är en variant på så här support. Jag pratade att jag säljer support. Jag ska börja liksom, så jag kommer nu maintaina en version under 5 år för betalande kunder då. Mm. Så jag kommer inte ge bort den till någon annan än de som betalar. Men det ska vara ett sätt att locka kunder som är lite rädda för att uppgradera hela tiden. Inte för att vi någonsin bryter några ABI och sådär, men det finns ju regressioner. Det är alltid läskigt för folk att uppgradera. Min förhoppning är att de som känner sig lite oroliga ska då välja att betala för support och då få längre tid på sig mellan uppgraderingarna egentligen. Så det ska jag göra den här veckan. Sen så har jag bara rullar allting på. Vi jobbar mycket HTTP3-detaljer. Det har vi gjort länge. Det fortsätter vi göra med. Det är en snårig historia beroende på. Där är verkligen så här. Vi pratade om tredjepartsbibliotek eller vad som vi använder för implementerat av andra när vi implementerar någonting. I HTTP3 är man beroende på flera olika externa beståndsdelar där ett av supporten krävs att det är ordentligt TLS-support för, som finns med i Quick som man använder för att göra HTTP3. Och det sa jag säkert redan för 5 år sedan att det var snårigt. Det är fortfarande snårigt. Så att det är sådana saker. Så jag har ett jätteintressant nytt projekt som jag tror jag ska få tummen upp den här veckan. Att vi ska kunna göra byggen av curl och switcha TLS-bibliotek i runtime.
Mm-hmm,
så att man ska kunna använda ett bibliotek för att sätta upp koppel och sen så ska man kunna byta bibliotek i runtime så att framtida koppel sätts upp i ett annat bibliotek.
Mm-hmm,
okay. Det vill säga så att om du som applikation får problem med ett TLS-bibliotek så kan du säga att nej, jag ska inte använda det här mer, jag ska använda det andra istället. Det kommer ju kräva att du bygger biblioteket på ett speciellt sätt och sådär. Men
just det.
Det här är en stor kund som tycker att det här är en viktig grej för dem. Så att vi har den här funktionaliteten nästan redan.
Mm.
Så det bara ska utvecklas mer. Så det är sånt. Vi håller på och pillar på detaljer i protokollen och så här. Så nu har vi lite nya saker som vi funderar på i API-erna förstås. Här, liksom folk kommer på att oh, men om man gör HTTP2 då kan man prata jättemånga streams över en koppel. Men sen så är det någon som har någon användningscase. Ett ganska stort bolag som gör virtual reality headsets har en blå logga. De kom på att ja, men vänta nu här, nu vi får inte reda på ordentligt när man får en go away signal eller HTTP2. Vi behöver en callback för det och du vet så ja, du måste hålla på och tweaka och så här, verkligen 90-gritty protokollgrejer som på något vis någon kommer på att det här vill vi se exponerat i vår applikation för att av någon anledning så betyder det viktigt. Det är något viktigt för oss för vi vill okej, och då kommer man på att ja, men vänta, vårt API exponerar faktiskt inte de här detaljerna just nu så att då jobbar vi på att kanske göra så. Mm. Eller åtminstone kanske vi ska göra så. Sådär. Och sen förstås massor med så här tweaks som ja, men någon kom på att men med kommandoradsverktyget jag har en PR på gång så här. Man kan posta, du vet, HTTP post, en post request. Då har vi en kommandoradsoption som heter --data eller -d i vanliga fall korta. Det är man ju en post och då kan man posta från en fil.
Mm.
Man kan posta filen. Men vad händer om du bara vill någon kom på så här men jag vill bara posta en del av en fil.
Mm.
De första 200 bytesen av den här 3 gigabytes filen. Det kan man inte göra. Jag vill göra det. Så nu har någon skrivit en pull request för att man ska kunna göra så.
Okay.
Så att ja, det är liksom, ja, man kan alltid hitta på någon ny. Då kan man säga, nej så ska vi inte kunna göra det också. Men ja, eller så ska vi göra det. Det beror på lite grann var vi hamnar. Så att det är en pull request som har hållits på med ett tag. Så jag tror att den kommer att gå igenom förr eller senare.
Mm. Det är kul att höra vilken bredd på saker som försiggår i curl-projektet. Från jättelåg nivå till det här jättehög nivå som extra flaggor.
Så är det verkligen. Men och lite grann tillbaka till då, så här, vad är det som gör att man kan tycka att jag tycker det är kul hela tiden? Det är också för att det finns den här bredden. Och att man kan välja så här, jag kan fokusera och pilla med kommandoradsflaggslogik och i kommandoradsverktyget ett par dagar. Eller sitta med bitfippel i något lågnivåprotokoll en dag. Det är inom samma projekt och det blir ganska varierande ändå, fast inom en väldigt nischad liten grej i ett hörn av internet.
En sista fråga innan vi avrundar. Får du åka till USA än?
Jag får åka till USA. Woo! Så, när vi pratade sist fick jag inte det. Men sen under pandemin så helt plötsligt en dag, det var faktiskt inte bara helt plötsligt, men de bestämde sig för att till slut så fick jag mitt visum. Ironiskt nog så har jag inte åkt dit sen dess. Men jag har det. Jag får ju åka till USA igen. 937 dagar tog det att få mig ett visum.
Ja. Ja, det var en jättelustig historia, tycker jag. Och har du fått reda på några detaljer som du kan prata om? Eller?
Det finns inga detaljer som någon avslöjar. Jag vet hur det gick till. För det var så här, jag har en kompis som bor i Virginia. Han kontaktade sin guvernör en dag. Och sa så här, men jag har en svensk kompis som inte får komma för bla bla bla. Och sen så kontaktade det här, the office of the governor i Virginia. Mailade då ambassaden i Stockholm, US Embassy, och sen CC'ade mig, eller han, det var någon slags clerk på där, som sa så här, hello, liksom, vi har hört om det här ärendet, liksom, hur, vad är det som händer? Och det är ju mer bara baserat på hearsay och flera steg, liksom. Men, och då svarade ambassaden tillbaks till, på det mejlet, precis som de har svarat på mina mejl under flera år. Liksom. Nej, nej, vi jobbar på saken. Det kan ta så här lång tid. Som att det här är liksom bara normal business. Liksom. Någon har kanske tappat ansökningen bakom ett element. Nej, men, så att, de svarade bara så. Ja, fortsätt så. Och sen 2 veckor senare så kontaktade de mig bara, skicka in passet nu. Så nu är det klart. Så bara, ingen motivering, ingen förklaring, ingenting. Det är bara så, ja, men skicka in det nu bara. Så, sen dunk, så kom tillbaks och nu har jag ett visum i mitt pass.
Ja, det är bra att ha kontakter helt enkelt.
Och då, mitt under corona, så fick jag också en sån här extra extension. Jag fick så här, tillåtelse också att åka dit mitt under coronan dessutom.
Jaha,
okay. Så det var liksom total omvändning. Så, ja, men kom hit för fan. Nej, jag vill inte åka nu. Så sen när coronan var nästan över, mot slutet av corona, så skulle jag åka till USA. Och då hade de fortfarande kvar den här covid-testet på Arlanda. Mm. Och då, när jag skulle åka dit, då fick jag covid precis när jag skulle åka dit. Och fick ett liksom, positivt test på vägen till Arlanda. Så då fick jag åka hem igen. Så det är verkligen, nej, ja, det är någon slags förbannelse över det här just nu. Så att,
du kommer aldrig ta dig till USA helt enkelt.
Så att, ja, kanske snart igen. Vi får se.
Mm. Daniel, tack så jättemycket för att du ville titta förbi igen och prata. Och jag hoppas det inte dröjer 5 år till nästa gång.
Vad kul att du hör av dig. Det här var ju jättekul.
Det här gör vi om. Tack för idag. Hej. Vi hörs.